Hej och välkommen till Sömnlöspodden med mig, Joakim Wilson. Och det här är det första avsnittet du lyssnar på. Eller om du är en veteran så vill jag uttrycka min tacksamhet för att du valt att följa med mig denna lördag. Eller om du lyssnar i efterhand. Nu är Halloween slut och julen närmar sig med stormsteg. Och det känns dags att tillkännage att även i år så blir det en julkalender. I år så har den ännu ingen titel. Men kommer att handla om Krampus, antitomten. Den varelse som gav olydiga barn kol. Och de var riktigt hemska. Så kidnappades de i en korg och försvann. Oftast porträtteras Krampus som snarlik djävulen med horn, bockskägg och en lång vass tunga. Var tog han vägen egentligen? Lyssna den 1 december för att få svaret. Veckans berättelse kommer bli uppdelad i två delar. Och jag lovar att det bara blir två den här gången. Eftersom det finns flera avsnitt här på Sömnlöspodden som är uppdelade på det här sättet, så kommer de inom en snar framtid att läggas upp i sin helhet. Jag tänkte bara förvarna om det, så att du inte blir förvånad om du ser ett gammalt avsnitt i feedet och undrar vad det är som händer. Nu till veckans berättelse. Nattviolerna på Kråkslottet. Det viskades en hel del i vår lilla by när det excentriska paret från Göteborg bestämt sig för att flytta hit. Varför? Till den här lilla hålan utanför Karlskoga. Men vi blev lugna och misstänksamheten försvann i samma ögonblick vi väl lärde känna John och Julie. De knackade på och presenterade sig, bjöd på nybakta muffins. Undan för undan gjorde de sig vän med hela gatan. Paret hade flyttat in i det öde treplanshuset på kullen. Kråkslottet brukade vi kalla det. En villa stor nog att vara ett vandrarhem. Men med krossade rutor och ett tak som troligtvis var lika tätt som en sil. Så var det obeboeligt, trodde vi här åtminstone. Ett ökänt vägmärke för lokalbefolkningen. Det såg ut att ha varit en imponerande herrgård en gång i tiden. Men det är svårt att säga under vilket århundrade. Julie hade frågat mig vid första mötet om jag kunde tänka mig att hjälpa till i trädgården. De berättade att kaktusar inte ens överlevde hennes tillsyn. Och hon var imponerad över rosenbuskarna, panserna och de engelska pelargonerna som jag omsorgsfullt skötte om i mina föräldrars trädgård. Hon erbjöd 800 kronor i timman för ynka 4 timmars arbete varje veckodag. Året innan hade jag avslutat mina gymnasiestudier och sökte desperat arbete. Nu skulle jag få jobba med någonting som jag faktiskt tyckte var roligt. Bara några timmar om dagen och få riktigt bra betalt för det också. Självklart så tackade jag ja. Och vi började ytligt prata om hur de ville ha det i trädgården. En grundläggande genomgång. Under mitt första arbetspass så anlände jag iklädd långärmad, overall och med en grå mössa som täckte mitt råttfärgade hår, bärandes på två tunga säckar jord. Jag knackade på den stora porten till kråkslottet för att berätta att jag nu var framme. Det kändes oartigt att bara sätta igång utan att meddela att jag var där. Länge väntade jag på att antingen John eller Julie skulle komma och möta mig, men förstod samtidigt att det kunde vara svårt att höra mina knackningar från andra eller tredje våningen. Samtidigt ville jag inte banka för hårt, eftersom jag då var rädd att porten skulle ge vika. Omsorgsfullt placerade jag säckarna med jord nära min nya arbetsplats och kände mig iakttagen. Som om någon bakom där jag stod inte kunde släppa blicken från mig. Som flertalet ögon cirkulerade likt getingar runt en glass om sommaren. De försvann lika hastigt som de kommit dit, likt en vindpust. I samma stund som Julie rusade ut från porten. Hon skrek in mot huset.
Du är ju sinnessjuk!
Hon slog igen den skramliga dörren och satte sig ner, likt en fallen marionettdocka, på den lilla trappen som ledde till entrén. Med skakande händer greppade Julie efter ett paket cigaretter från sin handväska.
Shit, du är redan här,
sa hon.
Ja, jag vill vara tidig första dagen,
sa jag. Klockan var nu 8:57 och jag skulle börja 9. Trots att den annars så noga applicerade mascaran rann ner för Julies bleka kinder, så var hon fortfarande vacker. Den röda klänningen med polkamönster var smickrande för hennes kurviga former och piggade upp den mörka höstmorgonen. Det var ett vildvuxet fält med ogräs. Staketet som omringade platsen var klent och mörket. Svinmollor och brännässlor hade på vissa platser blivit ett med de sneda plankorna. Jag var förberedd på att det skulle bli mycket slit och hårt arbete, men jag började undra om 4 timmar om dagen verkligen skulle räcka för att göra om denna äng till en vacker trädgård. Jag tog mått på den yta jag hade att arbeta med och satte mig ner för att göra en skiss på slutresultatet. Julia hade lugnat sig och gått in i kråkslottet igen. Jag knackade försiktigt på dörren. Återigen så var det ingen som öppnade för mig. Så jag kikade in i dörrspringan och kunde se att det inte var låst. Jag ville så gärna visa Julie skissen, som faktiskt såg riktigt proffsig ut. Så jag bestämde mig för att smyga in. Det kändes fel. Oartigt. Men eftersom det ändå var öppet och jag nu arbetade på platsen, så var det väl ändå okej. Inne i kråkslottet stod ett dussin flyttlådor. Trägolvet var slitet och dammigt och varvades med små betongplättar. Tapeterna hade en nötbrun färg, och när jag tittade riktigt noga såg jag konturer av vad som tidigare varit en medaljongtapet. John gick med bestämda steg nerför den knarriga trappan mot mig i rask takt, som om en inbrottstjuv just tagit sig in.
Vem har sagt att du får gå in här? Så julig det!
Förlåt, jag ville bara visa skissen till trädgården,
svarade jag och kände mig rejält dum och ångerfull. John greppade tag i den på ett vårdslöst sätt så att det släta pappret nu var skrynkligt.
Jag ska visa den för Julin och badat klart. Du, det finns en gyllene regel här. Du får aldrig, under inga som helst omständigheter, komma in i hemmet. Det är privat. Är det förstått?
Ja, han. Det var svårt att minnas den senaste gången jag kallat någon för herrn eller frun. Det kändes så gammeldags. Men i den stunden så gick det bara att tilltala John vid förnamn. Han var bara för auktoritär, obehaglig, de spända ögonen. Hur han långsamt rörde sig framåt mot mig och använde sin längd för att utöva överlägsenhet. Jag kände mig liten, försvarslös och tog mig ut ur huset så snabbt som möjligt. Innan jag stängde igen dörren tittade jag mot John och sa: förlåt. Han tittade nonchalant emot mig. Väl ute började jag gråta. John, som varit världens trevligaste när paret kommit förbi med muffins. Han som hade skojat med min pappa, dragit Göteborgsvitsar och berättat spännande historier från resor runt om i världen. Nu kände jag mig mest otrygg när jag återvände till trädgården. Den var på tok för nära herrgården. Men tiden som trädgårdsmästare på Kråkslottet blev inte så illa. Mest tack vare Julie. Hon berättade att hon arbetade hemifrån som skulptör och visade flera av sina verk på mobiltelefonen. De var helt otroliga. Fantasifulla och ändå klassiska på något vis. Hon berättade att John också arbetade hemifrån som webbutvecklare. Det John gör när han skriver sina koder är också konst. Det kräver att han har fullt fokus och minsta misstag gör honom irriterad. Det är därför han inte vill ha främmande. Hemmet är hans fristad. En plats att fundera på. Att skapa. Precis som för mig. Så bryr det inte om honom. Han kan vara lite av en surpuppa. Du hade bara oturen av att se honom på dåligt humör, sa Julie leendes. Genast kändes allt bättre. Mitt enda bekymmer var hur långsamt saker och ting växte i trädgården. Ogräset var nu borta och jag hade sått nytt gräs. Men det var som om någon hade saltat jorden. Allting dog ut. Men jag gav mig inte. Under blåsiga dagar, kyliga morgnar och sommarhettan så slet jag. Vattnade gräset så pass mycket att det i vanliga fall skulle dränkas. Efter en tid fanns där en gräsmatta. Och när jag faktiskt insåg att jag skulle behöva klippa den, ingav det ett lyckorus. Känslan av att bli betraktad hade jag nu blivit van vid. Visst var det obehagligt. Men om det nu var andar eller någon form av spöken
så verkade de inte kunna röra mig. Ibland hörde jag från huset hur John och Julie grälade. Porslin som slogs mot det hårda golvet. Många gånger kom Julie ut för att prata med mig. Alltid med mascara och kajalen rinnandes. Hon berättade aldrig vad de grälat om. Bara sa att John var knäpp i huvudet. Men det var ju alla karlar, enligt Julie. En morgon när jag planterade pelargoner kom John förbi med en kruka. Det såg ut som en orkidé, men jag var lite osäker. Jag skulle vilja att du planterar den här. Om någon frågar, så växte den bland ogräset. Jag vill att den ska stå längst bort i hörnet, nära rosenbuskarna. Det blir fint. John hade aldrig brytt sig om trädgården. Till en början funderade jag på att medvetet misslyckas med att ta hand om dem. Övervattnade, bara strunta i dem. Sättet John behandlade Julie och hur han tryckt ner mig första dagen gjorde att jag ogillade honom. Men jag bestämde att jag skulle göra mitt bästa för orkidéernas skönhet. Och den lugnande doften. Och även för Julie. Nytillskottet i trädgården. Orkidéerna trivdes bra. Och det blev snabbt fler av dem. I samma stund hade jag samlat ihop tillräckligt med pengar. För att kunna lämna hemmet och skaffa en lägenhet i Örebro. Visst blev det lite krångligt att pendla. Men det var värt egen tiden. Efter varje arbetspass hos Julie och John så åt jag middag med mina föräldrar innan det var dags att be mig hem till min etta. Så jag hade väl inte helt klippt navelsträngen än. En natt stannade jag kvar till sent hos mamma och pappa för att titta på en film och möttes av grannen utanför lägenheten när jag var framme. En äldre man vid namn Morgan. Han skakade och stampade på platsen. Vad är det som hänt? Frågade jag. Vet du vem Beatrice är på våning 3? Frågade han.
Jag är inte säker. Är det hon med krulligt hår och glasögon?
Ja, precis. Hon är försvunnen. Troligtvis död. Polisen var här förut. De gick in i lägenheten och fann tecken på våld. Nyfiken som jag är, gick jag förbi dörren när den var på vid glänt. En av mattorna var blodtäckt. En stol låg på golvet tillsammans med gafflar och knivar. Som om hon letat efter något att försvara sig med. Det var helt fruktansvärt. Jag tog min hand på Morgans axel och försökte lugna ner honom. Få honom att andas. Lova mig att du kommer hem tidigare. Mitt gamla hjärta klarar inte mer. Om det händer dig något också, då dör jag, sa han. Med en allvarlig min.
Jag lovar,
svarade jag. De nästkommande veckorna så började det viskas på bussar, gator och torg i Örebro om en seriemördare. Iskall och beräknande. Alltid samma typ av offer. Kvinnor som både ensamma, oftast i lägenhet, mellan 19 till 40 år. När även bårhuset blev drabbat och hela 5 kvinnliga kroppar försvunnit så hörde jag i kön på ICA att polisen i Stockholm nu arbetade på fallet. Sen Beatrice försvunnit så hade jag haft ångest. Det blev omöjligt att ens arbeta med det jag älskade. Jag vågade inte gå ut. När jag låg i min fåtölj och väntade på att kaffet skulle bli klart så ringde plötsligt porttelefonen. Det var Juli.
Hej, det är jag. Skulle du kunna öppna?
Sa hon. Jag blev överraskad. Men lättad över att få sällskap. Hon hade med sig hembakta kakor. Denna gång drömmar. Vi pratade länge. Hon berättade hur orolig hon varit när jag inte dykt upp efter allt som hänt i stan. Vi drack kaffe och åt kaka efter kaka. Till det blev några sekunders tystnad. Julie fuktade sina läppar och tittade på mig med en blick som gjorde mig knäsvag.
Jag måste erkänna en sak, sa hon.
Vadå? Frågade jag.
När du höll på att arbeta i trädgården så brukar jag spanna in dig.
Larvigt, va? Mina kinder blev röda och öronsnibbarna varmare mot mitt långa hår.
Du är söt när du är nervös,
sa Julie. Hon kysste mina läppar och började bestämt slita av min långärmad medan hon knäppte upp den röda blusen som blottade en svart spets-BH. Vi älskade passionerat. Det var första gången jag någonsin varit med en kvinna. Men det märktes att det definitivt inte var det för Julie. När vi låg där nakna på soffan så strök hon mina ben som jag turligt nog rakat kvällen innan. Denna himmelska stund av närhet och innerlig frid blev avbruten av att min mamma ringde. Hon frågade vad jag hittade på och utan att tänka så sa jag att jag var med Julie som kommit på besök. Julie tog sig för pannan och lutade kroppen bakåt som om jag hade försagt mig. Jag fnissade och artikulerade ordet förlåt i tystnad till henne. Mamma bad mig att komma hem, sa att det var säkrare i vår lilla by. Jag svarade att jag skulle tänka på det, men direkt efter samtalet hade jag redan bestämt mig för att återvända. Dels för att vara närmare till Juli och dels för att slippa känna den här otrygga känslan. Under samtalet hade Juli börjat ta på sig sina trosor och kjolen. Och jag förbarmade mig över att jag var så dum nog att svara. När mamma till slut pratat färdigt tittade jag besviket på den person jag på bara en dag blivit kär i. Måste du verkligen gå? Frågade jag till Juli.
Ja, tyvärr. John vet inte att jag är här. Och jag blev kvar lite längre än vad jag hade tänkt,
sa hon och låg med sina fylliga läppar.
Jag vill ha dig igen,
sa jag och hörde min egen desperation i rösten. Hon kysste mig. Mitt hjärta bultade och det kändes som att jag skulle explodera av lycka. Det var inte bara känslan av att vara ett stenkast från Juli som gjorde allting lättare. Det var skönt att vara hemma igen.
sova i min gamla säng, prata med mamma och pappa. Men jag vågade ju inte berätta för dem om vad som hänt mellan mig och grannkvinnan, som de tyckte så mycket om. Dels för att hon är dubbelt så gammal som mig och dels för att hon är gift. När jag kom fram till min trädgård som jag odlat från grunden drog jag in mina näsborrar för att känna doften av rosor och orkidéer. Men det var någonting som inte stämde. Den annars så harmoniska blomdoften knuffades bort av en stickande frän lukt som fick mina ögon att tåras. Jag ska nämna att jag har ett imponerande luktsinne, vilket brukar vara på gott och ont. Stanken som kom från kråkslottet fick mig att tänka på läkarbesök, badhuset. Så intensiv att jag blev irriterad och illamående. Men försökte att ignorera det till bästa förmåga och göra mitt jobb. Till en början vattna blommorna, buskarna och de små plommonträden jag just planterat. Julia hade gjort så gott hon kunde de dagarna jag var borta. Men nästan allt behövde mer vatten. Det enda som var riktigt välvattnat var Johns orkidéer. I mitt snurriga tillstånd så kände jag en helt annan intensitet från den närvaro som brukar bevaka mig. I mitt snurriga tillstånd så kände jag en helt annan intensitet från den närvaro som brukar bevaka mig. Jag tog upp spaden som vilade på gräsmattan och vände mig bestämt om, redo att attackera vad som än var framför mig. Jag vände mig om. Hela kroppen bromsade. Frös till is. Jag kände hur håret reste sig på mina armar. Framför mig stod en man med bryskt utseende. En vacker kvinna med blont hår och en stilig liten pojke runt 7 år gammal. Mannen bar en kostym av äldre modell. Kvinnan en vit klänning och pojken en skjorta med hängslen. Deras fötter var inte bundna till marken. Och de gungade fram och tillbaka på ett obehagligt vis. När jag tittade på dem så var det som att se genom ett tunt glas till andra sidan. Trots det strikta utseendet verkade mannen inte fientlig. Jag hade känt av energin fel. Gräv där borta och pekade mot orkidéerna. Jag hade lagt så mycket tid på dem så jag valde att gräva vid sidan, men mannen hade inga invändningar mot det. Det var svårt att finna sig i denna surrealistiska situation. Ibland så stängde jag mina ögon för att öppna dem igen i tron om att den lilla familjen då skulle försvinna. Att de bara var en synvilla som skapats av den vassa odör som tvingade sig in i mina näsborrar. Mannen tittade allvarligt mot mig igen. Fortsätt gräva. Och skrik inte, sa han. Jag hade säkert grävt rakt nedåt i 2 meter nu. När min trogna spade plötsligt slog emot någonting som inte var sten. Jag plöjde försiktigt undan jorden. Där låg en kvinna.
Hennes långa, mörka hår som gick ner till ryggslutet började bli grått. Och jordkokor hade samlats i det. Hennes armar avhuggna. Jag kunde inte gräva mer. Jag ville inte ta reda på vad som fanns. Jag ville inte ta reda på mer. Jag började gråta hejdlöst till jag tappade andan. Dörren på herrgården öppnades. Det var nattviolerna på Kråkslottet. Har du skrivit en skrämmande berättelse som du skulle vilja få uppläst? Det kan röra sig om någonting du upplevt själv eller fiktivt. Kanske kan vi hjälpas åt med historien om du kört fast. Om det låter spännande, maila in till somlospodden@gmail.com. Det gäller även om du har ett företag och vill sponsra. Somlospodden är skriven, redigerad och dramatiserad av mig, Joakim Wilson. Tack för att du har lyssnat och välkommen åter.